Låt oss be i Jesu namn. Kära Herre, tack för att du har gett oss ditt ord, för att du har berättat för oss vad som är vägen till himlen. Och du har också undervisat oss om forna tider, vad profeterna i Gamla testamentet har talat. Och det är också lärdom för oss. Så hjälp oss att kunna lära oss av dem. Framförallt ge oss din helige ande så att vi kan förstå vad du vill undervisa när du har sänt oss profeter och apostlar. Ja Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och låt ditt ord bli kärt för oss var och en så att vi flitigt använder det och så att också din ande öppnar ordet för oss varje gång vi öppnar Bibeln. Vi får lämna den här stunden liksom hela dagen och den här helgen i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Den här första lektionen skulle handla om Bibeln, men jag har valt att kalla den Hur talar Gud till oss? Det gör jag därför att jag har två delar, den här lilla figuren som envisas med att dyka upp, där måste jag få på något sätt gjort mig av med. Så där. Det finns två delar av det här hur Gud talar till oss. Det första, det är det som vi kallar för allmän uppenbarelse, eller den naturliga kunskapen om Gud. Det finns olika sätt, och vi kommer att speciellt tänka på två sätt som Gud uppenbarar sig rent allmänt, alltså för alla människor, inte bara för kristna, utan för alla människor i hela världen. Det första är i naturen, i skapelsen. För det står så här i Romarbrevet 1. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Vem som helst som har ögonen öppna när man går i naturen och ser Guds underbara himmel med alla stjärnor, eller blommorna, och lite börjar titta in hur fint det är skapade, eller när man ser hur en trollslända eller någonting annat i djurvärlden fungerar. Så fantastiskt. Man säger om humlan att den egentligen inte borde kunna flyga. Men den flyger i alla fall. För att dess konstruktion är så sinnrik att trots att den är så tung och klumpig, så klarar den bra av det som den ska göra. Gud har gjort den så. Om man tittar på naturen med öppna ögon och ögon som inte är bortkollrade, vill jag nästan säga, av den här tidens ideologier, så ser man det måste finnas någon som har skapat allt det här. Och det här är oerhört viktigt att vi tar vara på och håller i minne. Det finns idag en ideologi som går hårt emot Bibeln och som tyvärr i många fall har gjort att unga människor, men också äldre människor, har tappat sin tro. Därför att de säger att jo, men vetenskapen har sagt att det inte finns någon Gud, utan allt har utvecklats från lägre stående varelser. Och så har det kunnat leda till att man har tappat tron på Gud. Vi ska vara uppmärksamma på det här. Det är den naturliga kunskapen om Gud, att Gud har skapat. Och han är så oerhört intelligent och klok, så ingen människa har ännu kunnat framställa sådant som Gud har kunnat göra i sin skapelse. Så finns det en annan del av den naturliga kunskapen, och det är samvetet. För det är också en sak som människor runt om i hela världen känner igen. Man känner till det här att slår jag ihjäl någon så har jag gjort illa. Det är inte sånt som är rätt. Jag har en tillåtelse att göra det. Eller att tala illa om andra människor. Det ska man inte göra. Man kan hamna inför domstolen och bli straffad. Det här kan man göra i alla kulturer. Liksom det också finns inbyggt i mänskligheten att man ska gifta sig med en man, gifta sig med en kvinna. Man bildar ett äktenskap och så får man barn som för livet, människosläktet vidare. Och det är äktenskapet som är den naturliga ramen för det här. Det här är någonting naturligt som alla människor runt om i hela världen känner till. Om man inte har blivit förstörd av moderna funderingar där man slår sönder gamla normer. Det här säger Paulus om i Romarbrevet 2. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar den. Det här är samvetet i oss människor som uppenbarar vad Gud vill med vårt liv. Men nu är det så att den naturliga kunskapen om Gud, det som han uppenbarar för oss i naturen, i samvetet, den är begränsad. Därför att den lär att det finns en Gud, men den kan inte tala om vem Gud är eller hurdan han är. Det är någonting som saknas i kunskapen om Gud. Framförallt är det att den naturliga kunskapen om Gud kan inte uppenbara frälsaren för oss. Människorna runt om på vårt jordklot som känner till Gud genom den naturliga uppenbarelsen, de får inte veta någonting om Jesus. Därför försöker man bygga sina egna uppfattningar om hur vi ska komma till Gud. Den naturliga kunskapen är begränsad. Men därför så har Gud gett oss en särskild uppenbarelse. Och det är Bibeln. Det är en dyrbar sak att vi har fått Guds ord som ger oss mera information än vad vi kan få från naturen. I Hebreerbrevet 1 står det så här. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Det här att Gud har talat genom profeterna, det är det som vi kallar Gamla testamentet. Det är det som människor har fått lära sig av Gud innan Jesus kom. Men när Jesus kom, då uppenbarade han på ett särskilt sätt vem Gud är. Då finns det många ställen som vi kunde anknyta till här. Vi har till exempel i Johannes evangeliets första kapitel så står det om att Jesus har uppenbarat vem Gud är. Och han har kommit på ett annat sätt än Mose som var i Gamla testamentet den första och den stora profeten som uppenbarade Gud. Men det finns ett par ställen som vittnar om hurdan Gud är. Att Bibeln är Guds inspirerade ord. Det står i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Vad betyder det här, hela skriften? Jo, på apostlarnas tid, när Jesus var verksam, då hade man en samling skrifter. Vi ska se lite mer på de här delarna sen, det som vi kallar Gamla testamentet. De här skrifterna, lagen, profeterna och skrifterna, kallar Jesus dem vid ett tillfälle. De här är i Jesu mun och i apostlarnas mun skrifterna, eller skriften. Allt vad Gud har gett oss i skriften, i Guds ord, i Bibeln, är utandat av Gud. Det här betyder att Gud har liksom andats på människor som har fått höra Guds ord och har fört det vidare till oss. Profeterna, de hörde Gud tala på ett alldeles speciellt sätt. Vi förstår inte precis hur det gick till när de lyssnade till Gud. Och Gud sa, säg till mitt folk. Och så sa profeten, så säger Herren. Och då när han sa, så säger Herren, då sa han det som Gud hade gett honom att säga. Och så står det i första Petrusbrevet 1, vers 20. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Här står profetia. Det är ett ord som finns väldigt mycket i Bibeln. Och det betyder, det ordet har vi liksom fått på ett sätt försvenskat, för det är ju från grekiskan det här ordet egentligen. Och det betyder att vi har fått höra ord som Gud har gett. Det är alltså ord som talas på uppdrag av Gud. Det är det som vi kallar profetia. Och ingen profetia i skriften, alltså Bibelns ord, har kommit till genom egen tolkning. Genom att människor har funderat ut vad det är. Det finns andra skrifter också som kallas heliga. Vi har till exempel muslimernas heliga bok, Koranen. Och den har kommit till genom en profet som hette Mohammed. Och den sägs också vara Guds ord. Nu ska vi inte gå in på att börja analysera den och dess förhållande till Bibeln. Men vi kan nog säga att det finns oerhört mycket där som strider mot Guds vilja. Vi kan säga att det är en falsk profetia. Och det finns också andra, till exempel Mormons bok. Det finns ett samfund som heter Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, som hävdar att det var en man som hette Joseph Smith som fick en uppenbarelse att teckna ner en helig skrift som han såg på ett övernaturligt sätt. Men ingen har kunnat se den här skriften i original. Det är bara det som han har tecknat upp som har förts vidare och som människor har kunnat se. Och det är också mycket märkliga funderingar. Det strider mot Bibeln på många punkter. Det måste vi också vara uppmärksamma på. Det finns många sådana här skrifter där upphovsmannen säger, det här har jag fått från Gud. Hur kan vi då veta att profetiorna i skriften, Bibelns profetior, inte har kommit till genom människors egna funderingar, utan att de har blivit ledda av den helige ande, så att människor talat vad de fått från Gud? Den här frågan, den är mycket viktig för alla människor, i synnerhet när man går i skriftskola. Då gäller det att studera den här frågan noggrant, lyssna vad Bibeln undervisar, vad den säger oss, ta vara på det. För Jesus säger att det är genom att forska i skriften, det är genom att lyssna på vad han säger, som vi får tron på det som han ger oss. Den helige ande skapar tro genom att vi tar del av dessa heliga skrifter. På samma sätt som profetiorna, det som Bibeln uppenbarar, har kommit till genom den helige ande, är det också så med tron. Tron på dessa skrifter, den kommer till genom den helige ande. Och han använder just det skrivna ordet för att visa oss sanningen. Och sen så ska vi också understryka att Bibeln är Guds sanna ofelbara ord därför att Jesus är Guds ord. Det finns en sådan relation som vi inte kan begripa mellan ordet och Jesus. Det står i Johannes evangeliets första vers. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och nu kan vi fundera. Ni har nog alla säkert hört hur Bibeln börjar. Läs det själva också. Hur första Mosebok, den allra första boken i Bibeln, börjar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så kommer ganska snart. Gud sade, ljus bli till. Eller var det ljus, som det heter på gammalt äldre språk. Gud sade, där var ordet som skapade världen. Och nu säger Johannes, det var Jesus som var där i begynnelsen. I begynnelsen var ordet. För i 14 versen så står det, ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Ja, vem var det? Han. Ordet blev kött. Ordet blev människa. Jesus föddes som människa hit i världen. Det var han som var ordet, som var från begynnelsen. Det är så starka saker det här, som vårt förstånd räcker inte till att förstå det. Det är lika svårt att förstå att Gud blev människa genom att den helige ande kom och avlade Jesus med jungfru Maria, och inte någon man som var orsak till att Jesus blev född. Det här är ett mysterium. Och det är ett av de allra största mysterierna som den kristna tron har framför. Och som vi inte någonsin kan förstå fullt. Vi kan bara tillbe Gud som har gjort så här. Som har varit så god mot oss. Som har älskat oss så att han sände sin son hit i världen för att bli människa. För att leva ett heligt liv. Och för att lida och dö för att vi har syndat. Och sen också att uppstå igen. Han var full av nåd och sanning. Han var fullkomlig. Han var en människa, men inte en människa med synd, utan en sann människa. En människa sådan som Gud hade skapat allra först, före syndafallet. Den här härligheten, den har uppenbarats åt oss i Bibeln. Där får vi läsa om de här stora härliga sakerna. Och nu har Jesus gett oss Guds ord. Han ber själv för oss så här i Johannes 17. Nu har de förstått att allt som du gett mig kommer från dig. För jag har gett dem de ord som du gav till mig. Om Jesus har gett oss de ord som Gud, Fadern, gav åt honom, då hade ju inga fel. Inga bristfälliga ord, utan då är det hans ord som är sanningen. Och Jesus sa också om sig själv, jag är vägen, sanningen och livet. Jesu ord är fullkomliga. Därför får vi också tro att Bibeln som Gud har uppenbarat och gett oss, den är fullkomlig. Då finns det många som säger att det där stämmer ju inte, för att det finns mycket sånt som människor har hittat på och skrivit där utan att det är Gud som har gett oss. Vi ska inte ta upp sådana frågor nu just, men de kommer nog fram undan för undan under konfirmandundervisningen. En del av dem åtminstone, vi kan bara säga, se upp. För att du ska få höra många röster som inte utgått från din Gud. Den här psalmtexten som ramlar för mig här, det såg jag, där fanns ju en sång som just handlar om det här, ungdom som går ut i världen. Kan vi gärna sjunga sen. Och det här, den här innehåller just den förmaningen. Många röster ska du höra som ej utgått från din Gud. Du ska ta dig tillvara för de rösterna. Och lyssna bara på den rätta herderösten. Sen ska vi säga lite mer om profeternas och apostlarnas budskap. Jo, profeterna, det är då de som var verksamma i Gamla testamentet, som talade om Messias som skulle komma. I Gamla testamentet såg man fram emot Messias och hans ankomst. När Jesus går på vägen till Emmaus på påskdagen, då han hade uppstått, så var det två män som gick på vägen och var väldigt ledsna. För de hade trott att Jesus skulle vara den som skulle befria Israel, som skulle bli härlig i det yttre, i fysisk gestalt. De hade missförstått det här. Han skulle bli härlig på ett annat sätt, som frälsare. Då kom Jesus till dem, gick med dem på vägen och så talade han med dem. Och så står det i Lukas 24, han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Här har vi egentligen de tre delar som Gamla testamentet innehöll enligt den judiska bibeln. Lagen, det var Mose. Mose börjar det gamla testamentet med de fem Moseböckerna och kallas lagen. Och sen alla profeterna. Och sen förklarar han vad som stod i alla skrifterna. Profeterna, jag ska säga några ord om det här senare så jag går inte in på det nu. Men vi går till Nya testamentet. Nya testamentet talar om Messias som har kommit. Jesus kom hit i världen. Han var uppfyllelsen av profeternas förutsägelser. När apostlarna på pingsten började predika, det var en väldig massa människor i Jerusalem, då hänvisade de till skrifterna. Och sen predikade de likadant efter hand. Varje gång de trädde upp vid templet så sa de: Jesus från Nazaret, som ni korsfäste, honom har Gud låtit uppstå. Det är han som är Messias. När Paulus var på missionsresa i mindre Asien, dagens Turkiet, så sa han så här enligt det bibelställe vi har i Apostlagärningarna 13. Nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstår. Jesus var den Messias som var förutsagd i Gamla testamentet. Gud hade sagt till kung David, som ville börja bygga ett hus, ett tempel i Jerusalem. Det är inte du som ska bygga det här templet, men du ska få en son. Din son ska bygga det här templet. Nu menar han två saker. När Gud gav genom Natan, gav David den här uppenbarelsen, den här profetian, så menar han två saker. Han menar först att Salomo, Davids son, skulle bygga ett tempel. Ett fint tempel, det finaste som har funnits. Men han menar också att en annan son ska bygga ett annat tempel. Nämligen Jesus som var av Davids ett. Han skulle bygga ett tempel som inte stod på en bestämd plats, utan som var hans heliga kyrka. Och i det templet så får du och jag vara med. Det talas om att det templet är Jesu kropp, och det har blivit också en bild för den kristna kyrkan. Kyrkan är Kristi kropp, den som Jesus Kristus har köpt åt sig genom sitt oskyldiga lidande och sin död. Alltså, nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det är den Messias som har kommit, och det är svaret på profeternas profetior om honom som ska komma. Så några ord om det här som vi nu redan var inne på, Gamla testamentet, judarnas bibel. Det är 39 böcker. Hela Bibeln består av 66 böcker. 39 av dem finns i Gamla testamentet och 27 i Nya testamentet. Vi har dem som en enda bok. För judarna var det bara Gamla testamentet. Tills apostlarna hade predikat och skrivit ner och sen hade församlingarna tagit emot det som Guds ord. De här böckerna är indelade i den judiska bibeln i tre delar. Lagen, vi sa det redan det här, de fem Moseböckerna och profeterna som är 21 böcker. Och det är inte bara det som vi kallar profeter, utan det är också en del historiska böcker. Det som kommer efter Moseböckerna, det är Josuas bok, boken om hur Israels folk fick komma in i Kanans land, löfteslandet. Domarboken och sen flera andra historiska böcker. Det här de kallar judarna också till profeterna. Och sen också några andra. Sen finns det en tredje grupp som kallas skrifterna. Ibland kallas den också för psalmerna. Och det beror på att den största skriften i den samlingen är Saltaren. Och Saltaren var egentligen en bönbok, för att bön- och lovsångsbok, en psalmbok. För då när de här böckerna kom till, bland annat genom David som skrev många av dem, men också några andra, då sjöng man de här bönerna, de här psalmerna i gudstjänsten. En del av dem sjöng man när man vallfärdade till Jerusalem, till de stora högtiderna. Det kallas vallfartssalmer. Och det finns också många olika typer av psalmer. Och den boken är alltså den viktigaste eller den största i den här samlingen som vi kallar skrifterna. Sen finns där också Jobs bok, Ordspråksboken, såna här böcker som vi kallar för vishetslitteratur. Och så finns där några speciella böcker som lästes av judarna vid högtider. Som till exempel Ruts bok, Ester, Klagovisorna, Predikaren. De här böckerna så kallar man också, är som en del av skrifterna. Och sen finns där också några historiska böcker. Och det är lite märkligt, men till exempel de krönikeböckerna och Esra och Nehemja som följer efter den, de räknas inte till de här profeterna, utan de räknas till skrifterna. Och det intressanta är att Jesus hänvisar till det här. Vi nämnde redan det här när han talade med Emmausvandrarna. Jesus började med Mose. Sen gick han igenom vad alla profeterna har sagt om honom. Och vad som stod skrivet om honom i alla skrifterna. Alltså just de här tre delarna. Och det finns också andra vittnesbörd om att det var just det här som var Jesu bibel. Nya testamentet har 27 böcker. De fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och sen följer en historisk berättelse efter att Jesus hade farit upp till himlen, apostlagärningarna. Sen kommer det en rad brev. Paulus har 13 brev. Och så finns där Hebreerbrevet, Jakobs brev, Petrus har 2 brev. Johannes har 3 brev och Judas. Det här är undervisande böcker, undervisande brev som vi har orsakat studera mycket noggrant för att bli bevandrade i Kristi lära, den lära som Jesus gav vidare genom sina apostlar. Och så slutar Nya testamentet med Uppenbarelseboken. Och det är en helt märklig bok, en annorlunda bok där Johannes fick en syn. När han var i fångenskap, han var fördriven, landsförvist till en ö ute i Egeiska havet som heter Patmos, som också turister brukar besöka nu för tiden. Och där fick han skåda in i himlen. Först hade han ett budskap från Jesus till 7 församlingar på den tiden. Men sen står det att han kom i andehänryckning. Han fick se in i himlen. Han fick se bilder, symboler som är väldigt märkliga. En del tycker att det är kusliga saker, det är skrämmande saker, det som står i Uppenbarelseboken. Men vi ska tänka det så här. På den tiden var det fruktansvärda förföljelser. Man målade ut historien sådan som det var, det vill säga att det var svårt att vara en kristen. Men samtidigt gav Johannes, eller Jesus genom sin uppenbarelse, besked åt Johannes som skulle föra det vidare, att lammet har vunnit seger. Det som kännetecknar uppenbarelseboken framom allt annat är att den talar om lammet. Det slaktade lammet som har vunnit seger. Och den slutar på ett härligt sätt med en syn in i himlen, där vi ser hur Gud återskapar det som från början var så fantastiskt, nämligen paradiset, Edens lustgård, kommer tillbaka i en fullkomlig glans med en härlighet som vi kan annat än drömma om. Vi kan inte förstå det. Så slutar uppenbarelseboken på ett härligt sätt med att se in i framtiden. Om ni hinner eller orkar nu eller eventuellt sen under mellan lektionerna, så har jag för ett par år sedan gjort en serie webbundervisning som finns under undervisning, webbundervisning på vår webbsida sanktjohannes.info, där jag går igenom Bibelns böcker ganska detaljerat i tre olika lektioner. Och så ska jag sluta med en liten finess. Det är inte så lätt alltid att hålla ordning på vilka böcker som finns i Bibeln. Jag brukar kämpa ibland med de små profeterna i Gamla testamentet. Hosea, Joel och så vidare. Var kom Nahum in? När kommer Habakkuk och så vidare? Det kan vara bra att lära sig en följd av hur de här böckerna sitter ihop. Och jag har en liten ramsa när det gäller Paulusbreven som jag fick lära mig i juniorerna för väldigt, väldigt länge sedan. Och det kan ju hända att en del av er har hört det här också. Den ska jag sluta med här. Det är en ramsa som vi fick lära oss utantill och som är ganska melodisk och rytmisk. Rom koga leffili koltessa timotit filebrea. Det här är det är Paulusbrev och Hebreabrevet. Och det är svårt att lära sig. Romarbrevet, Korintierbreven, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolossabrevet, de båda Thessalonikerbreven, de båda Timoteusbreven, Titus, Filemon och sen Hebreerbrevet. Det kan vara till nytta att man lite pluggar in sådana här ramsor, så har man hållhake på det här. Var finns Efesierbrevet? Var finns Titusbrevet? Och så vidare. Så den här serien bilder som jag nu har visat er här, den ska jag också lägga ut på det här på vår webbplats, så får ni titta.